börjat spela in nu?
Ja. Det är inspelning. Nu är det inspelning på det.
Nu är det inspelning.
Man ser att det blir rött.
Ja, det känns ju som en jobbig
färg. Jag känner
färg.
Att jag gjorde det osäker nu. Nu går Moa ut och kollar om den är på G.
Ja, vi har ju sett Fran Lebowitz på Cirkus i Stockholm, du och jag, Pernilla. Det gjorde vi 8 mars, internationella kvinnodagen, och hon intervjuades av ingen mindre än Alex Schulman. Tänkte man, vilken kvinnodag.
Ja.
Och sen har vi en gäst också. Vi skulle vilja kalla dig för Fran Lebowitz expert. Vad säger du om det, Kajsa?
Jag tycker att det är lite läskigt, men jag kan se vad jag kan säga. Det kan vara så att jag säger någonting som inte är sant.
Okay. Känn ingen press. Jämfört med oss är du expert.
Ja.
Okej, okay, så att du som lyssnar på det här, ta det som Kajsa säger med en nypa salt och gör en egen källkoll. För det gör vi inte i den här podden. Vi är ju poddare och det blir en slags ursäkt. Och nu river Pernilla inredningen också. Ja. Jättebra.
Det är mina coola läsglasögon. Som jag
humle och dumle, piff och puff. Nej, men vi, det här är liksom ingen journalistisk podd. Vi tar inte ansvar på det sättet. Det är lite som stand-up.
Det är lite som stand-up.
Men vi har ju sett då Fran Lebowitz. Det var fullsatt på Lilla Cirkus. På Stora Cirkus var Lena PH bredvid. Och hon gillar ju inte människor. Fran Lebowitz. Hennes tv-serie på Netflix, Pretend It's a City, har ju väldigt många sett. Men det här var första gången som hon kom till Sverige och liksom gjorde ett sånt här offentligt framträdande. Pernilla, vad tyckte du?
Oj, bara så här i en mening.
Ja.
Jag tyckte det var fantastiskt kul att få vara där.
Vad tyckte du, Kajsa?
Det var fantastiskt kul, men också konstigt.
Ja.
Konstigt?
Jag tyckte att det var jättekonstigt att det var Alex Schulman som skulle prata först. Jag köpte ju den här biljetten nästan ett år i förväg, och då trodde jag att hon bara skulle prata. Att hon skulle stå framför liksom en liten apparat och prata. Så det var lite weird.
Och så fick du Alex Schulman på köpet?
Ja, men jag har också pratat om det här med flera. Ingen vet vem som skulle ha pratat med henne. Vem skulle kunna prata med Fran Lebowitz? Alltså,
vem hade du helst sett om du hade fått välja?
Problemet är, jag hade ju velat ha Bodil Malmsten.
Ja, det hade...
Men hon är ju död.
Ja.
Så det hade behövt hända liksom för några år sedan.
Ja.
Men jag har inte kommit på någon. Nej, jag vet inte.
Men jag tycker att det var en fin blandning mellan lite högt och lågt, om Alex får vara lite låg. För att... Jag känner så här, det var så många som reagerade så starkt på att jag med. Men sen lyssnade jag på han och Sigges podd och tyckte ändå att det var så här gulligt att det var just han som fick göra det. Hon hatade ju sån här, det var ju så roligt moment när han berättade vilken slags böcker han skrev. Och det är ju sådana böcker som hon hatar. Jag tror det heter autofiction. Och det är... fiction och fakta blandat. Så det blev liksom, jag tyckte det var lite, vi skrattade ju för att vi vet ju vem han är, och hon vet ju inte riktigt vem han är.
Men jag tycker kanske för min egen del att ni två just nu har gestaltat varför det var besvärligt att han var där. Därför att hela samtalet handlade sedan om honom. Nu sitter vi här och pratar om deras podd.
Så
att det kan man ju känna har stått i vägen väldigt mycket. Sen är ju den här tv-inspelningen med Fran Lebowitz och Martin Scorsese, Marty, kretsar ju också kring honom, men inte alls på samma sätt. Han är ju med lite, de pratar om hans filmer, men det känns ju mer som att det är en relation. Som de har. Sen verkar det ju vara så att hon brukar göra den här typen av framträdanden där hon blir intervjuad först och sen så tar hon emot frågor från publiken, visst?
Ja.
Alltså det är väl så hon har gjort sitt, det är hennes levebröd, att hon gör så här som public speakings, som lectures, men det var väl någon gång när någon sa det är som en sit down stand-up. Så det är väl så hon åker ju runt till. För nu kollar jag på YouTube. Jag kunde ju se hennes, det hon gjorde i Paris till exempel. Och det var ju så här, det var ju nästan exakt samma svar. Det var svinlikt som en komiker som åker runt och kör. Man tror så här, man upplever dem och bara fantastiskt. Och sen liksom är de i Oslo nästa dag och då kör de ju kanske samma sätt. Fast vi vet ju att sen kanske man kastar in lite, gör det annorlunda och det. Men det var ju så här jättelikt och folk skrattade ju på exakt samma ställen i Paris som...
Det tänker man på när man tittar på Pretend It's So City. Vad säger du, Kajsa? Hur mycket av det som hon sa i Stockholm var nytt, om man får säga så? Och hur mycket är gammal skåpmat?
Alltså, så här, mycket av det som hon sa har jag absolut hört förut. Inte liksom, alltså, vissa saker i princip ordagrant. För att jag tror att det är det som många upplever med Fran, att man tror att det här är någonting hon kommer på i stunden. Men även när hon utvecklade svaren från publiken, så gör hon ju det för att komma till någonting hon kan i huvudet, någonting hon har sagt förut. Men där är det också så här, jag har ju tittat på jättemånga av de här talksen som finns på YouTube. Jag har liksom kunnat public speaking-dokumentären som har gjort det med Marty först, utan till. Inte längre, obs. Men så att jag tror att för mig så var det ju mest bara att, att få veta att hon överhuvudtaget existerar.
Just det.
Som var nytt för mig. Alltså att hon fanns i 3D.
Ja.
Hur menar du att det var nytt att hon fanns?
Jag gillar ju annars väldigt många döda kvinnor.
Ja.
Alltså inte som en sexuell preferens, utan som att det är, alltså så här, Tove Jansson, Susan Sontag, Selma Lagerlöf, Elin Wägner. Alltså de, jag vet att de inte existerar längre. Om man skapar en viss distans till dem.
Men det är ju för att du förhåller dig till deras arbete. Det är ju någonting som Fran pratar om. Att det är arbetet som författare gör som är viktigt, inte vem den personen är. Vilket hon ju också tog upp på Cirkus i Stockholm.
Men det var det jag menade med fantastiskt kul. Det var ju att få se en live. Sen kan jag, alltså, eftersom jag börjar bli lite gammal. Nej, men jag såg ju inte henne så jävla bra, så att när jag kom hem sen så kollade jag på Pretend It's a City och uppskattade att kunna se henne närmare. Det var lite så här, fan, kunde vi inte haft en stor bildskärm?
Ja, men de hade ju en skärm där bak. Jag fattar, alltså det hängde ju en hela tiden. Varför använder de inte den?
Ska någon filma det? Då ska det in teknik som kostar pengar. Ja. Det ska vara en filmkamera, det ska vara någon som bemannar den kameran. Ja. Jag var ändå imponerad av att de hade två stycken körtekniker på plats. Förmodligen en som körde ljud, en som körde ljus. Det var ju fantastiskt. Det är ju inte alltid som komiker man får det, till exempel. Det vet jag och Pernilla, man kommer till en restaurang och säger, vad är tekniken? Ja, det är du.
Ja, just det.
Du får själv klicka på PA-systemet och låta det skita av. Men ska vi prata lite om vad hon sa för någonting? Vi har ju ändå konstaterat att det inte spelar någon roll vilka frågor hon får, vem som intervjuar henne. Även om vi stör oss på att det kanske var Alex Schulman, så kan vi ändå konstatera att han var ju helt... han kunde bytas ut mot någon annan. Det kunde varit vem som helst. Hon hade sagt samma sak.
Men hon, jag hörde ju hans podd att... han hade ju ringt upp hennes manager för liksom, eller hennes manager hade ringt honom. Och då var det så att Fran ville inte träffa den som ska intervjua innan, så att det ska bli liksom bra energi. Och det är bara att gå in och köra. Också som managern att hon gärna vill ha öppna frågor. Liksom, hur är det att leva i New York? För då har hon typ så här 180 anekdoter.
Jag älskar att hennes manager har fått det faktum att hon inte vill träffa folk till en bra grej. Hon har inte tid att lägga ner på dig och att förprata. För det är ju såklart jättemycket arbete och bara, it's a good thing.
Men också så här att Alex Schulman kom till Cirkus, så gick han fel. Han berättade att han gick fel och gick in till den stora delen och trodde det var där. Ja. Men sen hittade han sin loge och så satt han backstage. Så nu hörde han henne komma. Och då liksom ville han öppna dörren så här och bara presentera sig. Och då var det någon som bara kling, stängde hans dörr. För att hon ville absolut inte träffa honom innan. Jag tycker det var lite roligt. Men jag fattar vad hon menar. Hon vill liksom bara få det så där. Vem
och
är du?
För varje gång vi pratar om Alex Schulman så blir jag mer och mer provocerad. Det är så typiskt vit. Rika män och ta över allt som de går in i, och man liksom, de tar så mycket plats, så det måste jag säga att jag var väldigt missnöjd med. En annan grej, recensionerna efteråt fokuserade ju jättemycket på hur publiken hanterade det här, för att publiken skulle ställa frågor, vilket gjorde att recensionerna berörde knappt vad hon faktiskt sa eller vad hon pratade om, utan att det här tog väldigt väldigt stor plats. Och det kan jag tycka är lite synd. För meningen är ju att det är hon som ska ta den mesta platsen. Och det kan man säga att de kanske misslyckades lite med. Och där tyckte jag att då liksom, när det var dags för publiken att ställa frågor, att det var ett fåtal snubbar i publiken som också så här, tog fullkomligt över. Och här är det många som säger så här, jämställdhet är viktigt, för då blir det bättre. Man bara, nej. Alla män ska bort. För det räcker att det bara är en eller två. Och så går de in och tar över och förstör allt. Jag vill ha en separatistisk show. Bara kvinnor i publiken. Liksom inte en enda man på scen eller någonting. Mm. För de bara förstör och tar över. Det blev ju skittråkig stämning. Och vilket också alla de två som jag läste, DN och jag tror det var Expressen, fokuserade jättemycket på.
Upplägget var ju 45 minuter med Alex prat när han frågar. Och sen 45 minuter med Q&A, alltså frågor från publiken.
Mm.
Men, och det var också så här, det blev ju hela havet stormar. Vad tycker du, Kajsa?
Jag har ju åsikter. Jag tycker att det blev ett otroligt fokus på att just den här personen i publiken skulle få ställa sin fråga som var den viktigaste.
Just det.
Att det liksom... Just det här också när du återkom till vad är din favoritfilm, vad är din favoritbok, vad är din favoritmat?
Mm.
Och att det är ju inte, alltså för mig som vet att Fran inte gillar andra människor men är beroende av andra människor för att kunna ha åsikter om dem.
Mm.
Så var det jättekonstigt att de var intresserade av vad hennes favoritfilm är. För att det har hon ju inte någon åsikt om annat än att den tycker hon om. Jag vill ju veta vad hon tycker om saker. Alltså jag vill ju veta vad som gör henne, vad som skapar en reaktion hos henne.
Mm.
Men hon svarar ju på den frågan. Hon pratar ju om favoritscenariet. Hon sa att jag är inget barn. Jag har levt. Jag har ingen favoritbok. Mm. Jag har läst alldeles för många. Hon bara, en femåring har favoriter.
Just det, det var roligt.
De har läst tre böcker och så kan hon säga det här är min favorit.
Mm. Mm.
Så hon hade ju någonting att säga om favoriter. Och sen körde hon en ganska lång grej om favoriter som jag tyckte var så otroligt rolig. Hon berättade om den här iranska gisslandramat 1979. Det här var på svaret då, vilken är den bästa frågan du någonsin har fått? Och då tar hon upp detta och fortsätter spåna på favoritspåret. Så pratar hon då om att amerikanska gisslan i Iran, ungefär 190 stycken sa hon. Och det löstes aldrig. Och så pratar hon om hur media då hade den här 24 timmars bevakningen. Och att det gick liksom in som hon bara, ja det är liksom dag 19, du vet, sen är det dag 55. Och hon menar på att de här gisslan blev liksom kända som personer i USA och att de då fick fråga liksom var de kommer ifrån, vad deras favoritmat var, vad deras favoritprogram var, vad deras favoritglass var. Och sen så är det någon snubbe som frågar henne då, Fran, vilken är din favoritgisslan? Och så säger hon, the answer is I don't have a favorite hostage, I have a least favorite hostage wife. Jag tror att man har en bild av att publikens roll är att ställa så smarta frågor som möjligt, men det känner jag, det är ju helt fel. Publikens roll är ju liksom att serva en boll som hon sen kan smasha ner oavsett vilken fråga det är, och att dumma frågor får väldigt rappa roliga svar. Problemet är ju här att när vi satt i publiken så kändes det inte som att man klarade av det att så här skratta med, utan när någon ställde en puckad fråga var det som att alla bara, åh nej, hjälp, vilken jobbig fråga. Man bara, men poängen är att någon ska vara korkad och dum.
Men grejen
That's
var,
what we do.
Vi var ju så blandade åldrar, så att det var ju också främst väldigt unga tjejer. Det var någon jätteung tjej som sa, vad är din favoriträtt? Jag tycker det var lite fint att det var sådär. Men det, grejen är väl, det kom väl inga avancerade frågor. Och sen var det lite i recensionen att det typ var ganska packad stämning i publiken. Att publiken hade druckit ganska mycket. Men då har jag en spaning.
Mm.
Och det var att Moa och jag, vi blev bjudna på ett mingel innan. Mm. Men vi kunde inte gå på den. Och jag tror att det var ganska många kändisar i publiken som kanske hade blivit bjudna på det där. Och hällt i sig från klockan efter jobbet, klockan 6 eller något sånt. Då blir det så after work i stämning.
Mm.
Men vilken fråga hade du velat fråga?
Nej, jag har inga frågor till henne som riktig person. Det skulle inte jag våga göra.
Nej.
Jag... alltså... eftersom att jag mest konverserar med döda kvinnor i vanliga fall, så har jag liksom inget behov av att prata med dem på riktigt.
Okej.
Så tror jag. Men däremot, för jag tyckte också att det var väldigt roligt det här med att hon har en least favorite wife också. För det är ju det där som visar varför hon är så otroligt smart. För att hon kan ta, verkligen som du säger, en fråga vilken som helst. Och sen så går hon in i sitt så här bibliotek av okej, favorite. Ja, men då tar vi den här storyn.
Mm.
För det är klart att det finns andra favorite stories liksom.
Mm.
Och det är ju det som är så roligt med henne. Att vad som helst, hon kan prata om vad som helst. Mm. Och hon vet det.
Mm.
Och hon gör det.
Samtidigt som det inte kommer frågor om vad som helst. För att man sitter där i en specifik situation. Publiken har information. Och sen så styr ju de här första 45 minuterna. Styr ju lite sen vad publiken ställer för frågor. Så att...
Men jag läste på Twitter att hon har ju precis giggat i Aten.
Mm-hmm.
Och det var någon som har skrivit så här.
Precis, kan du säga någon slags datum? Jag tänker när det här programmet kommer ut kanske det har gått.
Ja, men det kanske var 15
mars.
Ja. Ja, men typ någonstans efter
mitten
Stockholm.
Mitten av mars. Mm. 2022.
Och då var det någon som skrev på Twitter så här: ah, det var fantastiskt att se Fran. Och publiken ställde så bra frågor. Man bara, nej.
Kan vi prata om innehållet? Vad hon faktiskt sa? Mm. Vad kommer ni ihåg? För vi, nu har vi gått igenom några grejer som hon liksom fick frågor om. Men hon pratade ju om, hon kommenterade Putin, Trump. Hon pratade om den amerikanska högern. Hon hade ju flera ganska allvarliga inspel. Och sen hade hon ju de här komiska rutinerna om unga människor och historiska händelser. Och hon hade ju några grejer, men hon pratade ju också om aktuella händelser. Vad av detta har liksom fastnat hos er, Pernilla och Kajsa?
Jag tyckte att, alltså, det är väldigt intressant med personer som levde det som man kan säga för någon slags drömliv, alltså New York 70-tal, när de pratar om den tiden och också kan säga så här, jag fattar inte varför ni är helt besatta av det här. Och att hon pratar om det även fast att man tycker att hon om någon borde ju fatta, för jag menar, hon hängde ju liksom på Studio 54. Hon säger orger, jag litar på det. Och så vidare. Så det är klart att det måste vi förstå att vi tycker är väldigt eftersträvansvärt, för det har vi inte nu liksom. Och att hon kom tillbaka till det, det är som att så här, hon har ju åsikter om allt och hon tycker saker om allt, men det här, varför vi är fascinerade utav New York på 70-talet, det förstår hon inte.
Är inte det en åsikt då?
Jo, det är, precis, det är ju en åsikt. Men det är, för jag tror ändå att hon nästan skriver om det själv i sina första texter, alltså de här som hon skriver under 70-talet. Om man tittar på dem, då är man så här, det är exakt det här som vi vill åt nu, som vi inte får längre. Alltså nu räknar jag, nu är jag liksom 37, men jag tänker att jag ändå ingår i den unga nostalgiska generationen, eftersom att jag också vill att det ska vara sex, drugs and rock'n'roll. Så att jag tror det tyckte jag var väldigt roligt. Och att hon återkom till det flera gånger. Att det är som att hon har fastnat i att hon inte förstår. Allting annat förstår hon ju, men inte just det här. Och sen är det ju kul att hon hade fel om Trump. Alltså för någon som har följt henne sedan innan Trump så är det väldigt roligt. För hon är så stensäker på saker.
Just det.
Och att hon då också kan säga så här, okej, jag sa fel. Och sen så är det någon som så säger hon också, vad var det hon sa om Putin? Det var ju någonting så här, men hur kommer det gå? Och så att hon också då vågar vara stensäker och säger nej.
Just det, och alla bara, men nu vet vi inte. Ja.
Nej, men det börjar väl med att hon pratade om att hon trodde inte att Donald Trump skulle vinna valet och att hon också sa det bensäkert och att hon sen då hade fel och så skojar hon och säger, ja, det var enda gången jag har haft fel. Och det här använder hon väl som en avslutande punchline, tror jag, allra sist i showen, där hon säger, ni behöver inte oroa er, Putin kommer inte invadera Sverige och ni vet, jag har ju aldrig fel.
Ja, just det.
Så det tyckte jag var, det var snyggt.
Men hon sa också så här, There are times when I prefer Putin before Trump.
Ja, det var roligt. Det var ju, och så sa hon också att hon tror inte att Donald Trump kommer att ställa upp till val igen. För att de som ger honom pengar, de har redan fått sina pengar, de har fått det de vill ha. De har fått en Supreme Court, som hon säger är till höger om Mussolini. roligt. Och att Joe Biden är för gammal. Han kommer inte.
Men det var roligt. Det var, vad var det hon sa? Det var så här,
om det var din pappa så skulle du ta hans bil.
Han skulle inte köra bil. Jag tycker det är väldigt bra. Det är också väldigt vågat att säga för någon som ändå är över 70-strecket och själv kanske inte ser så bra. Så där. Men ja, alltså jag tycker också att det som man får med Fran, det är när hon pratar om till exempel Trump och att han inte kommer ställa upp igen, det är att man blir varse just det här att ja, för att allting som så allting är nu styrt av hans folk.
Mm.
Alltså det är ju därför vi sitter och det kommer nya märkligare och märkligare abortlagar.
Just det.
Det kommer ju alltså det finns liksom, nu vet jag inte vart det är och hur långt det har kommit, men det finns ju det här förslag om att ja, men homo ska inte få gifta sig längre, bla bla bla. Alltså det trappas ju upp. Och det tror jag är bra att någon säger framför människor som kanske tror att så här, nu är vi av med Trump så det är lugnt.
Ja, som i Florida har vi nu den här guvernör eller jag vet inte exakt vad han är, men som håller på att genomföra den här don't say gay.
Mm.
Som är att man inte får undervisa, alltså säga gay eller queer i sin undervisning för skolbarn. Mm.
Men här fick hon ju en intressant fråga från som handlade så här, varför går högern i USA efter den unga HBTQ-gruppen? Och så sa hon så här, hon bara nej, de är inte alls ute efter den här gruppen. De säger bara vad som helst för att få väljare. De är ute efter demokraterna. Mm. Det är deras fiender. Mm. Och då säger de det som folk vill höra för att få deras röster. Hon bara, de bryr sig inte. Och det tyckte jag nog var en av de mest intressanta saker som jag hörde, för att jag hörde precis innan jag gick in på själva föreställningen så träffade jag upp några som jag kände och sen så skulle jag gå ner på toaletterna och då är det sådana här uppdelade, ni vet, damer och herrar, och här blir det ganska ofta konflikter eftersom att många tror att jag är en snubbe, jag har så kort hår, liksom det som säljs på herravdelningen, kavaj och så vidare. Så när folk ser mig gå in på damerna så är det ganska många tjejer som bara, ah, en snubbe, och olika reaktioner. De blir rädda, de är så här, du kanske har gått fel och så. Så att jag liksom störtar rakt in och sen rakt ut. Så försöker jag säga något så att de hör att jag har en väldigt ljus röst. Så sa jag det till mina kompisar så här, ah, jag har varit på toaletten och jag vill bara säga, det gick bra. Ingen sån har taskigt. Ingen blev för rädd. Det gick bra. Ja, och så sa min kompis, hon bara, oh, är det ju kristna amerikanska högern, va, som har fått in det här att man är rädd för att transpersoner ska komma in och våldta våra barn. Och jag bara, vänta lite nu här. Jag går in på en toalett i Sverige. Folk tror att jag är en kille, blir rädda. Vad har det med amerikanska kristna högern att göra? Jag tror att det finns en övertro i Sverige från många så här, alternativa människor att kristna högern styr massa saker som jag tänker att så här, det där har vi inte dom något med att göra. Liksom. Kvinnliga rum har ju varit liksom, i 100 års tid på olika sätt. Någonting som har varit viktigt. Och att man liksom ser män som ett slags hot. Det kom ju före den kristna högen som vi ser nu. Så jag tyckte det var så roligt att hon bara, nej, kristna högen, skiter er. Ja, de men hatar våra demokrater.
Det är också intressant för att Sverige är ju så besatt av USA. Vi tror ju typ att, alltså, jag har hållit på med queer-teori inom litteraturvetenskap. Och ibland så möter man grejer som appliceras på liksom svensk queer-kultur. Men det är ju två helt olika saker. Så att när man liksom använder vissa av de här, alltså Born This Way, som är en retorik som måste vara kvar i USA. För att annars så kommer du åka på ett kristet läger. För att det är bättre att vara hetero. Liksom. Här kan man ju prata lite vidare om just det. Men och där tror jag verkligen det att man då säger, men det är den kristna amerikanska högern, för det vi tänker att det är typ, det rör oss. Och det är ju verkligen så, jag menar, herregud, jag har ju kompisar som har gått in på tår, testat lite olika för att se vad som händer sen, vadå, 2005 när jag tydligen gick utanför dörren första gången, lät som, men så det är verkligen ingenting nytt.
Nej, och jag tänker att det finns liksom en berättelse här som man liksom säger om och om igen. Och, ja, men så det var en grej som jag tyckte var väldigt intressant i alla fall, att Fran hade det liksom perspektivet. Men, och det finns ju liksom ingen enkel sanning i det, såklart. Det kan ju vara både och.
Ja.
Alltså att det båda är personer som är ute efter liksom olika typer av grupper inom HBTQ-communityt, och att det också inte är så, utan att det är någonting som händer och att det är en struktur och det finns andra saker som kanske är viktigare. Mm.
Men det jag tog med mig från hennes gig, det var nog att jag satt och tänkte så mycket på shit, det här är liksom så, det är så här när författare åker runt, men nu är det ju hennes grej att åka runt och ha så här Q&As, men att de är så mycket som komiker eller vilken liksom rockstjärna som helst, att det är liksom, de har en scenpersona, de har sina hits, men hon har ju sina one-liners. Och sen så att jag funderade på liksom om hon trivdes, om hon hade en bra eller var så här med. Jag fick en känsla av att det var en medium kväll för henne. Också för att sen när hon var klar, så hon tog inte emot applåderna. Hon bara mic drop och bara gick. Alltså hon gick, hon sa inte ens, jag tror inte ens hon sa tack för ikväll, utan hon bara that's, och Alex Schulman sa typ well I guess the time is up, hon bara reste sig upp och bara gick ut utan att liksom typ såhär, ingen bock, ingenting. Själv är man ju såhär tack för att ni kom, ni är fantastiska, som värsta såhär jag försöker vara så gullig med publiken, men hon bara tack och hej. Och så tänkte
tack och hej, leva på sig.
Tack och hej, leva på sig, verkligen. Och jag tror hon, som, jag kommer inte ihåg vad hon hette nu, men som recenserade DN, trodde att hon var arg för frågorna. Mm. Det tror inte jag, för hon har ju fått 3 miljarder frågor i sitt liv. Allt från så här, vad har du för underbyxor säkert liksom.
Men handlar inte det om det här som man också är van vid som stand-up-komiker, att en stand-up-van publik vet hur de ska bete sig? Mm. De sätter igång och skrattar på en gång. Mm. Medan en väldigt ovan publik vet inte riktigt hur de ska förhålla sig.
Jag skrattade hela tiden. Ja. Du satt så här koncentrerat och skrev, så tänkte jag, fuck, jag måste skriva så här grejer. Jag måste ta notes. Så började jag också så här, härmade Moa. Jag såg hon skriva så här Fran på anteckningar i iPhone. Jag bara Fran, och så satt jag så här, det här var bra. Men sen ganska mycket så bara blev jag så här carried away. Liksom. Jag kollade, det var 2 andra komiker framför som jag höll koll på. Vad gör de? Nu skrattar de också. Ah, vad kul vi har, typ så. Så jag blev lite här.
Men då gör ju du det som Fran. Hon pratade ju om på tunnelbanan att alla sitter och läser tittar på sina telefoner eller läser i en bok, och att hon sitter och tittar på alla.
Mm.
Och att hon tycker att det är det som är vettigt.
Mm.
Och det var ju, alltså du var ju liksom den Fran-etnologen som tittar, okej, men hur reagerar ni? Utifrån eran liksom position. Man tänker också på tunnelbanan, om alla satt och tittade på varandra. Shit. Då hade ju Fran tyckt att det var skitjobbigt.
Ja. Ja.
Så hon är, det är jättebra att alla sitter och tittar ner. Liksom.
Ja, hur gick det för henne på 70-talet? Då satt ju alla, i och för sig, då läser man ju tidningen kanske. Mm.
Och då körde hon körde taxi på 70-talet och hade en svinsnygg bil. Så jag vet inte om hon åkte så mycket tunnelbana då.
Men kan du tipsa oss som liksom har mer Fran och lite mindre Alex i våra liv? Vad kan man liksom titta på? Vad ska man gå efter? Det finns ju Netflix, Pretend It's a City, det har vi nämnt. Man kan följa efter hennes turné.
Det vore coolt. Det skulle jag gärna göra. Mm. Det finns ju en dokumentär som heter Publicly Speaking.
Mm. Och var hittar man den?
Det vet jag
YouTube.
Inte.
Det vet jag.
YouTube, toppen.
Den har nog legat på Netflix tidigare. Men jag vet inte om den har åkt ut nu.
Gratis är gott.
Så ja, nej, men precis.
YouTube kan också kolla små klipp från andra gigs nu. Som de är så duktiga TN och deras jävla frågor. Så kan man höra på dem. Fortsätt, förlåt.
Nej, men alltså faktiskt. Det finns, alltså den enda boken som går att få tag på som inte kostar flera tusen. Mm. Det är The Fran Lebowitz Reader som kom ut 94. Och har blivit, jag tror att det är från typ 2013 eller någonting. Så trycks den om hela tiden. Och den är ju liksom en samling. Den påminner, strukturen påminner om Pretend It's a City, för att det är liksom ett tema och så är det liksom hennes samlade texter om det temat.
Mm.
Så den kan man med fördel läsa. Den är också väldigt trevlig att hålla i för oss som bryr oss om det taktila i en läsning. Mm. Men sen så ska man ju också titta på, det finns också på YouTube. Jag vet inte om hela ligger kvar, men det finns i alla fall klipp från ett samtal som Fran har med Toni Morrison.
Mm.
För det är ju liksom...
Just det. Kan vi prata om Fran och hennes kärleksliv?
Det kan vi göra. Jag var precis så här, nice, nu kan vi avsluta det här samtalet.
Nej, nu börjar det bli gött. Det är nu det blir göttigt.
Vi lägger det mest lesbiska innehållet i slutet.
Ja, så. Det är klart.
Mm.
Så vi får det här som en cliffhanger så att folk lyssnar igenom.
Ja, men du avslutar vi med att prata om Toni Morrison.
Ja. Mm. Ska jag säga, ett Fran-citat om kärlek är ju att om någon är fortfarande kär efter 2 år så är de höga på någonting. Det tyckte jag var lite roligt. Jag håller med henne, men det säger man inte när man är i en relation. De bara, nej för alltid. Okej, okay, men det går, alltså, hon har ju aldrig bott med någon. Hon har ju sagt att hon kan inte ha någon hemma mer än 3-4 timmar innan hon blir galen. Så, men hon har haft orger och säkert tusentals tjejer. Men det går ett rykte att hon har varit ihop med Toni Morrison. Kan du inte kommentera det, Kajsa?
Alltså det här ryktet, jag är ju lite dagvill, men jag tror att jag har varit medveten om det här i många, många år. Men i augusti, jag var tvungen att kolla upp det här för att jag visste att frågan skulle komma. I augusti så var det någon som skrev en tweet i princip, när ska vi börja prata om det mest liksom, ja, New York-paret nummer ett. Någon la upp en bild på Fran och Toni. Holland Taylor svarade.
Va?
Och skrev typ, mm-hmm. Amerikanska queer-communityt fick liksom, alltså det sprängdes i princip. Och jag har ju trott hela tiden att alla visste det här. Jag har antagit att det är så, men jag antar mycket. Det är här vi kommer till delen som är, det kanske inte är sant. Jag har bara tänkt att ja, det är de. Fran har ju aldrig pratat om sitt kärleksliv. Det är inte som att hon har nämnt några hon har varit ihop med. Jag tror knappt att det har gått rykten om det, för det är ingen som vet liksom. Men och samtidigt, hon har ju också pratat om att när hon liksom lever i New York på 70-talet, det är olagligt. Polisen går efter bögarna för det är de som är liksom politiskt intressanta, medan de lesbiska liksom låts vara, men det är fortfarande olagligt och det ska hållas hemligt. Hon berättade aldrig för sina föräldrar. Alltså sådana saker. Så det är inte konstigt att de inte går ut och säger nu är vi ihop. Samtidigt som jag tänker så här, måste de det? Mm. Om vi nu, kan vi inte bara få anta det? Är inte det trevligt?
Jo.
Liksom. Mm.
På föreställningen nu i Stockholm så sa hon ju att hon har varit i Stockholm en gång tidigare och då var hon med Toni Morrison som fick ta med vänner. Så där kommer ju ordet vän, och du minns ju att Pernilla vände sig till mig och gjorde så här, ni vet, citationstecken i luften och bara mimade friend. Så att vi utbyter blickar där. Och det tänker jag är väl ett sätt att visa på liksom att det finns relationer som är viktiga, och att man liksom tar man med sig någon när man tar emot Nobelpriset under 90-talet, så kanske det är bra att presentera den personen som är vän. Men det kanske inte heller är en helt dum benämning.
Nej.
Kvinnor emellan.
Men hon har sagt i någon intervju att många, alltså hur var det med Toni Morrison? Att många, hon har pratat med många kloka människor, men bara Toni Morrison kunde få henne att ändra uppfattning.
Ja. Och hon har också sagt att alltså efter 3 månader så gör hon slut med någon. Och sen några meningar senare så säger hon att när hon lärde känna Toni så var det som att bli förälskad.
Uh-huh.
Bara det att det höll ju längre än 3 månader, det säger hon inte.
Nej.
Men jag tycker ändå att det finns liksom en... Jag tycker att hon har varit väldigt öppen hela tiden med många saker.
Men queer-teoretikern Pia Laskar pratar ju om det här med liksom kvinnlig intimitet. Att ett sätt att liksom titta på relationer tillbaka i tiden när homosexualitet har varit olagligt på många sätt är ju att liksom se bortom de här rubrikerna för relationerna. Utan liksom ser man det här är intimitet, det här är 2 stycken personer som står nära varandra. Så här, det vet vi. Det på något vis räcker. Och sen att det heter vänskap eller det heter kärlek, det kanske är någonting man kan liksom lägga längre bak i liksom betydelse. Det kanske inte är oviktigt, men man kan också låta andra saker träda fram som det som är det viktiga. Så här. Det som ni pratar om nu, att hon har pratat om Toni Morrison på det här sättet och att få någon att ändra uppfattning, det säger någonting om hur viktig man är för någon. Mm. Och det kanske är så det är. Och sen, om de ligger med varandra eller inte, så här, det är ingenting som man måste prata om, men vi som lever det här livet som vi gör, vi vet ju att det är någonting som kan ingå i en vänskap, så att, men samtidigt så är det ju någonting som händer när någonting blir uttalat, såklart.
Jag tror också hon har sagt i en intervju att de pratade i telefon typ varje dag och i flera timmar ibland. Man bara,
Men det här, alltså för att återkoppla till den kristna högen, är ju också så här, i USA är det väldigt viktigt att folk kommer ut.
Just
för
det.
Att de har, vilka de nu har efter sig. Mm. Och man i princip måste liksom fylla på en lista så att de blir så många som möjligt.
Mm.
Så där kan jag förstå att det är viktigt att prata om ifall att Fran och Tony var tillsammans eller inte, med vissa ord.
Mm.
Medan i en svensk kontext så pratar vi kanske mer utifrån liksom att vi börjar röra oss in i så här, men vad är vänskap? Vad är begär? Mm. Alltså måste det vara ett sexuellt begär? Jag skulle ju mycket hellre möta ett själsligt begär än ett sexuellt begär i 40 år. Liksom.
Mm.
Så jag tror att där är det också en skillnad i den amerikanska queera verkligheten och våran.
Ja, ja just det.
Men nu sitter ju vi här tre personer i en studio som har liksom haft relationer med kvinnor liksom i många, många år. Och då har man ju någon slags erfarenhet och en, liksom en kunskap om livet som man bär med sig. Och att kommunicera den till andra människor som har andra erfarenheter och kunskap är ju inte så där jättelätt. Å andra sidan så finns det ingenting som heterosexuella människor kan förklara för mig som gör att jag förstår. Jag bara så accepterar.
Mm.
Okej, det finns tjejer som blir ihop med snubbar och det är någonting där som känns viktigt för dem. Jag kan inte förstå det, men jag accepterar det.
Det är ändå stort av dig, det gör inte jag.
Men det där med... inte jag heller faktiskt.
Jag har blivit mer tolerant med åren. Jag har blivit som min mormor sa till mig när jag kom ut där. Jag förstår det inte, men jag accepterar. Och då var jag så här... Gud, varför säger hon det? Jag vill inte bli accepterad. Men nu i efterhand, nu lever hon inte längre, så kan jag känna så här, vad fint av henne att säga det.
Och jag kan mer, när jag ser vissa heteropar tänka, ja, jag fattar att de är ihop av barn och bil och ett hus, men inte att de typ vill ha varandra.
Nej, det är svårt att säga.
Men det är ju från mitt perspektiv.
Det vill också efter att man har träffat så många heterokvinnor där man är så här, wow.
Ja. What the hell?
Vad håller ni på med?
Jag måste bara säga en grej om USA queer, det här med viktigt att komma ut. Jag var ju liksom, hur gammal jag är. Jag var i New York, jag tror det var 1990 eller 91, och de hade, jag vet inte om det var Queer Nation eller vilka som gjorde det, men de hade liksom affischerat hela stan och outat massa kändisar. Så jag kommer ihåg, jag hälsade på, jag hade ju själv knappt kommit ut fast jag var typ så här 21, ja, jättekonstigt. Men 22.
Kanske var 90-talet.
Ja, det var lite press på 90-talet. Det är inte som nu, jävla. Men då kom jag och en kompis som bodde i New York. Jag var hälsa på henne. Det var en lång väg och jag bara, oh my fucking god, Judy Foster är gay. Jag kan inte fatta det. Jag var så lycklig för de här affischerna. Jag var så här, det var typ så här Tom Cruise, det var John Travolta. Jag måste googla på de här.
Mm.
Men det var en häftig grej.
Mm.
Även om folk blev så här upprörda. Liksom. Man kan inte tvinga folk att komma ut. Det kan jag hålla med om. Oj, bong.
Mm. Nej, det är verkligen intressant det här med att komma ut. Jag tror att jag skulle bli... Så jag tror att mitt nästa steg av vad häftigt, det skulle vara när människor blir kända och får en framstående position, men de har redan kommit ut.
Mm.
Alltså för att det här är ju en kultur som fortsätter, eftersom att enda sättet att bli en filmstjärna, turnera som popartist, det är ju att du håller käften. Sen när du är känd, då kan du komma ut.
Mm.
Och då kanske statusen funkar lite. Ja, men Darin är ett exempel. Jag tänker också på Kristen Stewart, Tove Styrke.
Va? Sen, Tove Styrke?
Vanilla.
Har du levt? Du lever ju till och med på Twitter. Jag visste det, jag inte ens Twitter.
Hon är ihop med sin gitarrist,
ja.
Susanna.
Va?
Men vi ska inte outa folk.
Men hon är så ung, jag har inte koll på.
Det här är väl det som är så här GDPR, att vi kan inte uppge den typen av information. Men jag tror ändå att det finns väl liksom dokumenterat någonstans att hon kommer ut, och det kan vi säga.
Men det var en som vi känner som sa att Anna Ternheim var lesbisk, och det var hon ju inte, så himla besviken.
Ja, det kan man.
Men den har gått länge. Jag tror att det har 100% med håret att göra. Alltså när hon
har en kreativ frisyr.
Men är det inte det också med det här ryktet om att Pia Sundhage och Eva Dahlgren var ihop någon gång?
Mm.
Det är också sånt
där. Men det har väl de till och med pratat om, tror jag. Eller Pia pratade kanske väl om det i någon intervju.
Ja, det har ju tydligen inte hänt, tyvärr.
Nej. Men vissa sådana där saker, att det inte har hänt, innebär ju inte att man... Alltså, jag menar inte att vi ska börja skriva fanfics. Ops. Om man inte vill.
Fanfiction hitta på.
Men däremot kan jag vara så här, ja, men varför är det inte lite okej att tänka det själv då?
Ja.
Om jag mår bra av att tänka att Pia och Eva har varit ihop.
får jag bara berätta en grej som går tillbaka till Fran.
Mm.
Och det är ju att den andra frågan hon fick var ju en jävligt konstig fråga. Den här med American Jew. Ja. Men i Alex podd, nej nu nämner jag Alex igen. Ah! Galen!
Nu växer du ur en hulk, huden spricker.
Det är ju
min favoritactionhjälte.
Typ 45 grader varmt i den här studien. Mm. Ja, men nu blev det 55. men han sa så här till Sigge, han sa så här. Blev väldigt konstig stämning efter en fråga som kom. Och det var en person, jag vet vem det är, och Sigge, du vet också vem det är. Så jag fick en känsla av att det var någon känd person.
Ja, men, alla på första raderna var ju kändisar. Ja.
Han sa namnet.
Ja.
Okej.
Okay. Det är du. Och så sa han någon namn.
Ja.
Aha.
Men jag tror att det blivit missförstånd. Hon försökte väl fråga så här, hur är det att vara en New York Jew?
Det tror jag också.
Jag hade kunnat fråga hur är det att vara en New York lesbian? Mm. Och där finns det också det här, bara, what? Vad säger du?
Nej, men hon hade väl sagt, för då upprepar han i podden hennes fråga, och det var ju också att hon sa, många tycker att jag är som en New York Jew. Är du det? Finns det något typiskt? Men det var en jävligt stereotyp fråga, men hon hanterar ju skitbra själv, Fran. Men jag tänkte på det långt efteråt, att jag hade velat, hela veckan gick jag så här, varför var det ingen som ställde sig upp och bara, men vilken jävla fråga.
Mm.
Utan alla fick vi bara gemensam bara skam, eller hur?
Ja, vi fick liksom hantera det där bara, alla känslor själva. Nej, men jag kommer ihåg den frågan. Hon sa att det är inte viktigt såvida man inte är antisemit.
Mm.
Och då fick hon mycket
applåder. Och det kan jag förstå också, eftersom att det också handlade om en period när antisemitismen, alltså den har ju alltid varit, vad ska man säga, aktuell känns fel ord, men närvarande.
Mm.
Och jag tror att just det här liksom 70-80-talet var ju inte heller lätt. Eftersom att det var en ganska stor kulturelit som fortfarande var ansatt liksom, och dessutom queer.
Nej, men det var bara så jävla pinsam fråga. Jag undrar vilken kändis det var. Men tydligen var det var ju en gubbe som skrek så här. Så jävla gubbe. Det var bra i recensionen också att det var så här, nämnde att det var så många män som ville skrika grejer, precis som du sa, Moa. Men en gubbe som bara skrek så här, hallå, chill down, och pekade på en person. Hon vill också ställa frågor, och då var tydligen den personen han pekade på var Sarah Dawn Finer. Och hon hade typ,
och när hon fick ställa sin fråga så blev folk sura. Ja. Det blev jättedålig
stämning.
Vad var frågan? Jag kommer inte ihåg. Det var liksom en känsla av att där och då var det så mycket konflikter kring vem får ställa en fråga och inte.
Precis.
Så då var det som att hon fick ställa en fråga istället för någon annan, och det var någon som bara, nej, det var ju han som skulle få. Så det blir så här tjafs.
Tjafsigt.
Ja, det är svårt att placera svensk ängslighet tillsammans med ställa en fråga till Fran Lebowitz, vilken du vill. För att vi vill, alltså, eftersom att det då blir så här, vi är rädda för frågan, men alla vill fråga.
Men ett sätt att hantera det där på, som en komiker som gör en roll som är så här, en australiensisk flygvärdinna, och hon har en jättestor bögpublik liksom.
Pam Ann,
ja. Och hon skojar ju på en gång. Så här, de som sitter längst fram, de är first class.
Ja.
Ni är uppe på balkongen, ni är third class. Och hon skojar om det hela tiden. Så att när hon interagerar med publiken så pratar hon ju bara med de som sitter front row. Men det har hon tagit med i showen. Och där misslyckades man i den här Fran-showen att liksom förklara det på ett bra sätt för publiken. Alltså, det är de som är längst fram som kommer kunna ställa frågor, det är de vi kommer kunna höra, och ni längst bak med de billiga biljetterna, ni kommer inte kunna ställa frågor.
Det var ju det som var grejen är ju att Fran gillar att svara på frågor, men hon vill ju inte, hon gillar inte människor så mycket att hon vill ta ansvar för hela situationen och rama in det, och där hade hon kanske behövt en lite starkare moderator som kunde hjälpa henne och liksom bara
ja, eller som hade koll på innan att så här, vet du vad, i den här situationen vi kommer inte kunna höra vad de säger längst bak, och det kommer, alltså till slut när man satt längst bak så hörde man ju mer personerna som ställde sig upp i tysthet och inte fick ställa sin fråga. Det tog, så,
vi hade ju en snubbe framför liksom oss precis framför som ställde sig upp hela tiden,
så det förstörde ju liksom lite för oss som var där bak. Jag tror det är därför det var. Och ibland är det lite så, tycker jag, med stand-up, att adresserar man en situation så brukar folk vara okej med det. Men det tror jag inte att de liksom lyckades göra tillräckligt tidigt. För att oftast så tror jag att man är nöjd bara man är sedd. Såhär, jag ser ni längst där bak. Ni hörs inte riktigt. Men man kan typ säga så här, jag är ledsen för det. Eller så kan man vända det till en comedy-grej och bara, japp, alla får ställa frågor, förutom ni längst bak, för ni är fattiga.
Mm. Men då kanske...
Och sen kan man återkoppla till det. Well, like I said, you're poor, I don't hear ya.
Right.
Och så får man liksom få med publiken, men de fick inte med folk. Nej. Det här vet ju vi som komiker, vilket skitjobb det är när man inte får med sig folk. Har man med sig folk kan man göra vad som helst.
Men det är kanske där vi började nu idag. Vem skulle ha varit moderator? Kanske en komiker.
Mm.
Som hade kunnat liksom ta... Det hade ju behövts någon som kunde tackla publiken om de hade tänkt släppa dem lösa så här jävla spritt vilda.
Ja. Någon som är van att stå på scen. Som kanske inte bara sitter i en poddstudio. Det är väl liksom en,
som inte har så mycket ångest.
Ja.
Alltså, jag tycker...
Det har alla komiker.
Jo, men alltså som inte sipprar ut.
Ja, just det.
Han ses...
Man vill ju inte ha någon som stjäl showen och skämtar för mycket.
Nej.
Men som komiker kan man ju också ta ett uppdrag. Att så här, din roll är inte att vara rolig i det här.
Mm.
Utan du ska bara hantera detta.
Du ska känna av publiken så att den beter sig.
Det var jättekul att prata om Fran med er. Pernilla, Kajsa, kul att träffas. Och för er som lyssnar, vi kommer tillbaka snart. Och då kanske också Therese Sandin är med oss.
Ja.
Mm. Tack och hej.
Hej.
Wow.
Sorry, vad var det?